att vara så beroende av Gud. Att man kan sjunga så här. Det är väldigt speciellt. Det som Bibeln säger att vara fattig i anden innebär att man är beroende av Gud. Man behöver Gud. Så jag vet inte om du sjöng med i det här, men har vi någon som är beroende av Gud här? Så jag har en annan fråga här. Ju mer man växer som kristen, blir man mer beroende av Gud eller klarar man sig bättre och bättre utan honom? Naturligtvis inte. Det är ju det här som är lite riket tvärtom. Ett barn får ju lära sig att bli oberoende av föräldrarna mer och mer. Förhoppningsvis. Och så tycker man att man är vuxen och man klarar sig själv. Men som ett Guds barn så växer vi i beroende av honom. Och det här är tvärtom. Riket tvärtom. Så om du tycker att du inte växer för att du känner dig mer och mer beroende av Gud, så tänker du fel. Om du är beroende av Gud, då är du en lärjunge. Om du är beroende av Gud, då kommer du fortsätta att växa. Om du har någon som längtar och du bara säger, utan dig så är jag bara död. Utan dig så är ingenting. Så är det någonting som kommer att bli en process av tillväxt i ditt liv. Så säg bara efter mig, Gud, jag är beroende av dig och din ande varje dag. Jag tackar dig Jesus, för jag är beroende av din frälsning, av din frid, av din förlåtelse, av din nåd. Jesus, jag är beroende av dig. Himmelske far, pappa Gud, jag är så beroende av dig. Amen. Halleluja. Och är det någon som du är nära där som du tycker att du också behöver, så kan det också vara bra. Bosse, jag behöver dig. Finns det någon som behöver dig? Finns det någon som behöver dig? Så säg till någon, du, jag tror jag behöver dig. Om du inte behöver någon så kan du bara sätta dig ner och fortsätta.
Så. Tack.
Jag är också beroende av dig, tekniker. Eller tekniker och medhjälpare. Tolkar och videopresentatörer. Det är underbart att det fungerar. Under flera veckors tid så har jag läst ifrån Gamla testamentet, Moseböckerna, och så har jag läst om kung Davids liv, och sen har jag hamnat några hundra år efter det, så nu är jag på 800-talet före Kristus. Vad händer där? Om kung David är cirka 1000 år före Kristus, vad händer ett par hundra år efter att David har regerat? Och det har hänt en del saker som är väldigt tråkiga. Det har varit en delning av Israel där 10 stammar har avfallit från Israel. Så det var bara Juda och Benjamin kvar. Och Juda och Benjamin, de var liksom som ett rike, men så blev det ett delat rike. Och de här 10 stammarna då som avföll, bland deras kungar så var det väldigt mycket avgudadyrkan, och man hade inte heller den gemensamma huvudstaden Jerusalem, och man började blanda sin tillbedjan av Gud med grannländernas gudar. Och det här var ju avgudadyrkan, är fortfarande avgudadyrkan. Nu tänker vi, det finns inte längre i Sverige. Men tyvärr så finns det så. Och det är inte Baal och Astarte vi tillber, utan vi tillber kanske vårt ego. Vi tillber mammon, alltså kärleken till pengar. Vi tillber idoler och vi har andra intressen, och det är människor och så vidare. Och det finns där. Och det avslöjas ganska så snart i våra liv när vi inte kan fokusera Gud längre. Därför att mediaguden har tagit över oss helt och hållet. Och det är ett ständigt beroende. Nu har jag inte den där, men någonstans har jag den här telefonen. Jag ska inte ha den. Ibland kan det vara som en liten fickgud. Alltså inte Pokémon, utan... Eller någon som håller med om att ni har en liten fickgud. Man hela tiden måste kolla och allting sånt. Men det är en press ifrån samhället att hänga med. Men man behöver inte gå på allting som stör. Eller hur? Och det behöver inte vara en ursäkt heller. Vi kan ju faktiskt ha rena hjärtan och fria hjärtan att jag prisar Gud. Herren är Gud. Och just en person som har det här namnet, Herren är Gud, sänder Herren till folket. Och nu är vi i första Konungabok kapitel 17. Och under några söndagar, jag ska fortsätta nästa söndag också, och framöver så ska jag tala om den här profeten Elia och sen fortsätta med profeten Elisa. Har uppmuntrat mig enormt mycket. Blir så inspirerad att det finns någon, en person som kan förändra en hel nation. Det är väl bra. En person som lyder Gud. En person med Gud är i majoritet över hundratusentals utan Gud. Hör ni vad jag sa nu? Ja. Så du behöver inte vara rädd för att inte alla andra tror på Gud och alla andra tjänar Gud. Du kan ju börja själv och så kan det hända väldigt mycket. Så här står det kapitel 17, vers 1. Tisbiten Elia, som förut hade upphållit sig i Gilead, sa till Ahab. Och vem var Ahab? Han var en kung i Israel. Han var gift med en kvinna som heter Isabel. Isabel var en drottning som han hade tagit från ett annat land, norr om Israel, där man tillbad många avgudar. Och hon tog med sig det här avguderiet in i Ahabs liv också. Och de blev som ett ogudaktigt par som ledde Israel som nation. Så sant Herren Israels Gud lever, säger då profeten. Honom som jag tjänar. Under det här åren ska varken dagg eller regn falla om jag inte säger det. Vad är det som händer? Nu ska jag torka av lite här. Jag kan tänka dig att jag torkar av lite vätska här. Vi är beroende av vätska och vatten. Vi är beroende av regn, även om vi kanske inte fattar det. Men i nationen Israel så hade man börjat tillbe en fruktbarhetsgud. Eller gudar som heter Baal och Astarte. Varför tillbad man de här gudarna? Jo, därför att man på något sätt skulle få tömme med Gud, som många säger nu. Det är väl lite grann någon, man har fått för sig att man har någon gud där. För att alla människor vill ju se frukt, alla vill se skörd, alla vill ha goda dagar. Eller är det bara jag? Hur många är det som vill ha frukt och goda dagar och att det ska spira? Det måste vi ändå erkänna. Och så försöker vi använda en gud för att få det. Det har varit så i alla tider. Och även kanske du har försökt använda Gud för att få det bra. Ska vi handuppräckning igen? Jag tror att många, vi vill använda de kontakterna vi har för att få det bra. Nu var det så att nu hade de fel gud. Och då sänder Herren Elia. Och vad betyder Elia nu? Säg det. Herren är Gud. 1, 2, 3. Elia, Herren är Gud. Och det är det här som jag tycker är så fantastiskt. Att Gud, han har en motplan. Han har någonting när det blir väldigt ogudaktigt. Han ger inte upp om oss. Han älskar oss så mycket. Men så kommer han inte bara säga allt är väl. Allt ska bli bra. Halleluja. I Bibeln står det många gånger att det är ett tecken på falsk profetia. Ibland är ju allt väl och det behöver inte vara falskt. Eller hur? Men när man tillber andra gudar, som till och med lärde dem att offra sina barn till att gå genom eld och så vidare. När man lär dem någonting som är ont och som bort ifrån Herren, då är det någonting som man behöver omvända sig ifrån. Hur är det idag? Offrar vi våra barn idag? Ja, många barn offras på olika sätt. Många går igenom en ogudaktig eld. Alltså det finns idag ett profetiskt wake up call som jag tror att många inte hör längre. Därför att man har gett upp. Och i den här liknelsen vill jag också säga att Elia-församlingen, Elia är en förebild på en församling som går före och röjer väg för Herrens ankomst, för andutgjutelse, för väckelse. I Malaki, både kapitel 3 och 4, så behandlas det också det här. Och så är det en slutknorr att man i Elias ande ska få uppleva att fädernas hjärtan vänds till barnen och barnens hjärtan vänds till fäderna. Så det här är någonting som Gud gör. Nu så säger han att nu ska det inte vara något regn. Om inte jag säger det, säger Herren. Och Herrens ord kom till honom. Alltså han säger det frimodigt till den ogudaktige kungen som bara kunde döda honom så där. Och sen så säger Herrens ord till honom, vers 3. Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. Du ska dricka i bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Nu tycker jag det är intressant. Jag har ju studerat det här med apostlar och profeter och evangelister och allt det här. Och så jag tänkt speciellt på profetens tjänst. Profeten, om han nu skulle vara i trädgården, har en tjänst av att han ansar och beskär. I veckan här nu så har jag beskurit rosor. Är det någon mer än mig som har beskurit rosor? Inte så många, det var några. Är det någon som har rensat i sin trädgård? Är det någon som har tagit bort gammal ved? Eller gammal, vad heter det, växtved? Ja, högt och så. Kerit betyder höga av och beskära. Så han kommer till en bäck som heter rensa rent eller beskär. Och det går igenom hans eget liv. När Gud kallar oss till tjänst, om vi så är predikanter eller lärjungar eller vad det är, så är det någonting som Gud vill beskära och ta bort i våra liv. Inte för att plåga oss eller sätta oss på plats. Jag tror inte det. Utan för att, precis som jag gör när jag beskär mina rosor, jag beskär dem därför att de ska växa ännu mer. Jag rensar rent, tar bort det gamla därför att det nya ska få kraft att växa. Och i våra liv är det en process. Där vi tycker att en del saker är bra för det funkade förra året. En del vanor är bra, en del rutiner är bra, en del traditioner är bra. Men det ska bort därför att Gud vill göra någonting nytt i våra liv. Men om vi inte tillåter honom det utan bara säger: Herre, säg till mig, allt är väl. Status quo är bra, ingen förändring för mig. Jag är en färdig lärjunge. Då får du förmodligen inte komma till bäcken Kerit och uppleva det här. Han blev sänd till Kerit och han blev rensad, han blev beskuren. Och så står det att korparna kom och gav honom mat. Hur skulle du reagera, Josef, du som är från Hörne, när fiskmåsen kommer? Ta din glass. Ja. Ja, du skulle, om du får, men visst är det fräscht sen när han tappar glassen? Skulle du äta den? Nej. Eller om jag frågar någon som inte är från nu, om någon fiskmås kommer till dig med Josefs glass, skulle du känna att det var fräscht det var? Tack gode Gud, du såg min hunger. Nej, jag tror att vi ska tacka. Nej, det är inte, alltså fiskmåsar är ju inte rena. Korparna, står det till och med i Mose lag, det är orena djur. Men Herren använder även orena djur. Alltså Gud är så, när det gäller våran försörjning så kan han använda vem han vill och göra hur som helst. Sen kan våra stolthet hindra oss från att ta emot Guds gåvor. Han kan använda orena människor också och sända mat till dig. Eller vad tror du? Ja, det är så här det fungerar. När det gäller det här med försörjning. Jesus, han säger så här att Herren till och med förser korparna med mat. Han tänker på korparna. Men vi är värda mer än korparna, Lukas 12. Som jag skulle fråga församlingen här nu. Hur många av er har någon gång fått vara med om att ni har fått pengar, gåvor eller mat som konkreta bönesvar? Ni får tänka några sekunder. Som konkreta bönesvar. Inte att ni har köpt er själva eller att ni har stulit från någon. Utan någon har gett er någonting. Ni bad till Gud och så kom det mat. Inte att korpen kom och flög och gav det. Är det någon mer än mig? Det är väldigt många. Jag hade ju inte varit med om det här, men när jag blev frälst och sen blev kallad och så skulle jag bli predikant och så slutade jag mitt andra jobb och så skulle jag leva på den predikantlönen som var på halvtid. Så tog pengarna slut efter ungefär 14 dagar. Och 14 dagar utan pengar, det är inte mycket. Jag hittade lite grötmjöl hittade jag och vatten hade jag. Och så tänkte jag, minutris var det förresten, det var inget gröd. Minutris var det, kommer jag få då. Pama minutris. Vet du, det var trauma för mig, jag kommer fortfarande, jag vet inte ens om det finns. Men jag tänkte, nu ska jag förbereda min sista måltid och sedan dö. Så dramatiskt kände jag det. Eller så går jag hem till mamma och pappa. Jag hade ju en egen lägenhet. Men jag tänkte, det kan jag inte göra, för det måste ju vara fusk. Är det inte det? Jag tänkte, det måste vara fusk. Gud får bli min försörjare. Och det kom inga korpar. Men en gång kom det en smålänning. Jag tyckte det var speciellt, ni förstår varför, en del. Det är inte lätt att tolka det här. En annan gång kom det pengar i min brevlåda, exakta summan till mina glasögon. Det var också väldigt speciellt. Det var typ 1000 och så ett och så. En annan gång så var det min farmor. Det var inga korpar, men det var olika slags människor. Och ibland var det människor jag inte kände. En gång fick jag erbjudande om ett arbete. Jag tackade ja till. Och det gav inkomst. När det kom en dam fram som jag inte kan namnet på. Och har ett kuvert med sig. Och ger mig kuvertet och bara säger, Herren har sagt till mig att ge det här. Och jag undrar, vad är det här för en dikt jag har fått? Man kan ju tänka, vad är det här för någonting? Men jag får det här, tänker, det här är pengar. Herren, han kan ge. Men poängen med detta var att profeten, han lydde Herrens tilltal. Han var inte lat, han slutade inte arbeta. Tänker på förra söndagens predikan. Det var inte så det funkade. Han lydde Gud, han tjänade Gud. Och så är han bara där och gömmer sig för att inte kungen eller drottningen skulle ta hans liv. Han är vid en bäck och där finns det vatten och så kommer korparna med bröd eller mat. Kött till och med. Jag undrar liksom vad det var de hade fångat. Kanske någon råtta någon gång. Nej, det var också orent. Det var säkert goda grejer. Det var fläskfilé från grannens grill. Nej, det kunde inte vara vad Israel. Det var oxfilé. Man vet ju inte vad det var. Men jag har märkt att Gud är generösare än vad jag själv är. Det var någon som till och med tappade sina grejer här nu. Jag tror att han fortfarande är det. Gud är god. Han är en god far. Vi är liksom pappor och vi försöker vara goda och så vidare. Men det är ganska godtyckligt. Men Gud, han är rent igenom god. Så jag säger, Gud är vår försörjare. Ska vi säga det? Och så ska vi göra det ännu mer personligt. Herren är min försörjare. Men det jag ska göra är att följa honom. Vi ska läsa vidare. Och så står det så här. Du ska dricka i bäcken och jag har befallt korparna till att äta det. Du gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen. Två måltider fick han till och med. Och han drack i bäcken. Visst är det härligt när Gud försörjer? Men det är bara att nu kommer det en vers här som förstör allt det härliga. Om jag hoppar över den så gör jag som många gör. Man hoppar över det besvärliga och så undrar man, Gud, var är du nu? Men så här står det. Efter någon tid torkade bäcken ut därför att det inte regnade i landet. Alltså, tillståndet i landet drabbar också oss. Tillståndet som är just nu allmänt drabbar oss. Och det sinar ut. Men det innebär inte att Gud sinar ut. Hans källa sinar inte ut, utan det var det fysiska vattnet. Så det, jag vill bara understryka det, att många blir så besvikna. För förut fick jag och jag blev försörjd och det var så underbart. Och så plötsligt så funkar det inte längre på samma sätt. Så här kommer det lite obehagliga här. Att Gud gör inte på samma sätt. Men det är precis som att vi inte kan lära oss. Nu ska jag sitta vid bäcken och så ska fåglarna komma och mata mig. Och så är det bara en 5 månaders period. Jag ska leva på det sättet jag tror. Sen så sinar det ut. Och så fungerar det inte längre. Då undrar jag, var är Gud? Man har till och med kanske haft en undervisningsserie om så här gör Gud när han försörjer oss. Och så är det något nytt. Vad står det då? Då kom Herrens ord till Elia. Halleluja! Därför att Guds ord behöver komma till oss igen. Och igen. Och igen. Så var inte så besviken om att det inte funkade. Inte funkade då det som funkade igår. Och så står det så här. Han sa, Herren säger någonting. Nu ska han gå. Det är typiskt när Gud säger någonting. Det är inte allt är väl. Utan gör någonting. stiga upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Ja, men hallå! När man är i Israel ska man väl stanna i Israel, Guds land. När du ska promenera eller gå eller vad han nu gjorde för någonting, iväg till norra Israel, förbi gränsen och upp till det som idag är södra Libanon. Till hedningarna. Vad ska han göra där? Och så säger Herren så här, du ska stanna där. Jag har befallt en änka där att ge dig att äta. När han gick upp dit till Sarefat, steg upp, när han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. Alltså det här är så, ursäkta uttrycket, knäppt och så konstigt. Jag tänker liksom, man ska frälsa världen eller man ska missionera och Gud har kallat mig. Och så säger Gud, nu ska du lämna ditt land, din trygghet och så ska du gå till en hedning. I samma område som den onda drottningen kom ifrån. Alltså du ska till fiendens håla. Och så ska du inte bara evangelisera där. Du ska säga till den fattigaste personen som finns där. Som du egentligen var kallad till att hjälpa. Du ska säga till den personen, ge mig någonting att äta. Alltså det här är helt vansinne. Det är helt tvärt emot allt förstånd. Men så gör han. Därför att Elia, han kunde lyda Gud. Han var kantig. Han var oborstad. Säkert otvättad också många gånger. Men han var liksom en karg, barsk profet. Men han lyder Gud. För han älskar Gud. Vad hände sen? När hon gick för att hämta vatten då som hon skulle hämta. Och så ropar han efter henne. Ta också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl. Oj, 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 oj. Så nu protesterar hon och så säger hon så här. Jag har bara lite olja i kannan. Här har vi någon lite olja här. Jag håller just nu på. Tänk vilken person, vilken positiv person. Hör här nu. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och nu ska jag gå hem och laga mat till mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Visst är det underbart när Gud leder oss till en hopplös människa som ska äta sin sista måltid. Och Gud har sagt till dig, den personen ska ge dig mat. Men Gud hade förberett änkan och sagt, jag har sagt till henne, jag har befallt henne. Att ge dig mat att äta. Men ändå protesterade. Alltså hon var hedning. Hon var ingen israelit. Hon var liksom inte en lärjunge till Rut eller någonting. Hon var liksom helt ny i det här. Men Gud talar till människor som ännu inte känner honom. Och så sänder han oss till dem för att det ska bli genombrott i landet. Kanske den fattigaste. Kanske någon som bara sitter utanför Ica och tigger varje dag. Sänder Gud oss till en sådan person som ska förändras, förvandlas, få hoppet tillbaka. Halleluja! När vi är och reser i andra länder, det är självklart. Gud kan sända oss alla möjliga människor. Men när man kommer till fattiga familjer ibland och ska äta mat. Och så säger den som har varit här förut, ät inte så mycket. Varför det? Det är oartigt. Det är massor med kyckling här, tänker jag. Jättehungrig, alltså det kan gå många timmar utan mat. Det här var i Zambia en gång. Barnen äter resterna. Då tänkte jag, okej, jag förstår. Här kan man inte frossa. Man äter artigt, tackar för sig. Och de ser jättelyckliga ut när man äter lite. Alltså det är lite annorlunda förhållanden. Man skäms ju. Men jag har hedrat den familjen för jag kom dit och åt mat. Visst är det märkligt? Någon skulle nästan tänka att det var vanheder att gå till någon som är fattig och fråga, kan du ge mig att äta? Nu så blir det någon slags krock här i Elias huvud. Hur ska han göra? Men han lyder Gud och så säger han så här. Det här är fantastiskt. Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till dig och din son, till så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan ska inte fattas i kannan. Halleluja! Och sedan så står det så här. fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Jag säger bara halleluja. När jag tänker på en episod, när jag är pastor i Vårgårda och det är många nyfrälsta och många fattiga och det är bland annat en kvinna som har smugglat vapen och så vidare blivit frälst. Och så är det möte och så talar jag om tro. Och så talar jag om givande. Och så säger jag så här att först ger vi vårt tionde. Och när vi gör det, Malaki 3, när vi gör det och offergåvorna, då ska vi få se hur Herren är, hur han blir mot oss. Men då kommer det en tant och hon förmanar mig. Du kan inte säga så, vi har så många nyfrälsta. Du kan inte säga att de har ju ingenting. Jag tänkte precis tvärtom. Det är just därför de ska lära sig att Gud är trofast. Att man ger till Gud först. Inte för att man har så mycket. När Jesus ser hur änkan ger en skärv, men i proportion till det hon ägde så gav hon en förmögenhet mot dem som bara hittade någon. Jag ser vad jag hittade, en AK-kola. Jag hittade en femma här och en AK-kola. Det kan jag ge. Det här är ju pinsamt, eller hur? Men inte för den som inte har något mer än det här. När man ger i proportion så ser Gud. En annan missionär säger så här att varför undervisar ni inte om tionde här, säger hon. Det här är ett annat land i Afrika. Och så säger hon, nej, det kan vi inte göra. För då blir de rika arga på oss. Så pastorerna säger till missionären, det får du får undervisa, för det kan de inte vara arga på, för de är beroende av dig. Så hon undervisar om tionde och säger att det här handlar om Guds princip och givande, att man ger det som tillhör Gud först. Och så är det som en uppenbarelse och de förstår, ja men det är ju Guds tanke och Guds plan. Jag ger ju i proportion 10%. Men hur ska det gå med den som ingenting har? Ja, man har alltid någonting. Den lille pojken hade 5 bröd och 2 fiskar. Och flera tusen människor blir mätta. Därför att Jesus tar av det du ger och multiplicerar det. Det finns så många som är generösa och kan ge hur många miljoner som helst. Jag har träffat dem. De säger så här, när jag vinner på lotto. Jag vinner 5 miljoner. Jag tror att jag ska ge 1 miljon till kyrkan. Det är jättelätt att vara generös när man inte har pengarna. Håller ni med? Men när man redan har, eller när man har lite, eller när man bara har lite mjöl och så har man lite olja. Och så tänker man, jag ska göra det här och nu ska jag inte ens få äta min sista måltid, utan predikanten ska liksom få den här shabbatten eller vad det kan bli för någonting utav det här. Han ska få det, sedan ska jag dö. När hon förstår, det här är Guds tanke med givande och livsstil överhuvudtaget. Jag har ingenting, men det jag har det ger jag. Det lilla jag har det ger jag. Och så förmerar Gud, pröva mig och se hur den jag blir. Så nu frågar jag igen. Hur många har upplevt det här någon gång? Att Gud har manat dig att ge när du hade lite. Ja, jag tror det är rätt många. Men det är inte lätt när man har semesterkassan. Då tänker man, det räcker knappt till semester. Och så är det någon som talar. Och sen är någon som säger någonting. Nej, jag ska inte gå på en manipulation nu. Jag ska stänga mitt hjärta. Nej, men gör inte det. Hör vad Gud säger. Jag minns en gång när han sa likadant till mig och Pernilla. Jag tänkte, jag kan inte ens med att säga det. Vi ska ge det här nu. Ja, men det är ju medel som vi ska ha till våran. Vi ska ge det här nu. Och så tittar vi på varandra och ser det bara samförståndet. Vi förstår. Och så ger man det. Alltså jag ska inte säga att jag minns inte att vi fick massa pengar till semester. Jag minns ingenting. Jag minns friden och glädjen när vi gav det. Alltså det, då kände sig väldigt rik. Halleluja! Men det jag minns är att mina föräldrar hade ett väldigt bra hus. Där kunde vi bo gratis på hörna. Bara en sån grej. Är det en välsignelse? Kostar jättemycket för många andra. Jag minns när vi ska på missionsresa och vi tycker det är så fantastiskt härligt och så finns det, inte ens pengar till bussbiljetter. Vi kommer inte ens till centralstation. Men Herren, han är vår försörjare. Och så tänker man, Gud, du har talat. Den här missionsresan ska vi på. Och så tänker vi, hur ska det räcka? Och så får jag ett brev och så står det, du som vill vara med och betala en resa för någon i ett annat land som har det fattigt. Du kan göra si och så, tänker jag. Hur ska jag kunna betala? Jag har ju inte ens själv. Alltså man kan, jag har ju känslan, jag kan faktiskt bli irriterad på Gud. Gud, han förlåter mig. Han förlåter inte dig. Ja, men Gud känner ju våra hjärtan. Jag tror att Gud visste att änkan skulle reagera så här, fast hon hade fått ett tilltal. Ibland vill man ju ha en förklaring, men Gud, hur ska du lösa det här? Men det som händer när Gud ger tro, det är precis som att jag löser det. Jag är din försörjare. Ge det. Det är spännande. Och det är någonting som man tycker, vad ska hända nu? Om man dessutom är överens med sin fru eller med den som man delar ekonomin med, då är det ännu mer spännande. Det är för att på något märkligt sätt så har Gud fattat att man ska tala till två personer i ett äktenskap. Visst är det bra? Sen kanske inte vi lyssnar alltid. Men när vi i alla fall, jag bara tänker, det här ska vi göra. Jag tänker, och så kommer det in pengar. Så vi kan åka. Den här personen kan åka. Jag tänker, det här är fantastiskt. Gud, jag ska aldrig glömma det. Och det är därför jag säger det till dig. Därför att det fungerar. Om det inte skulle fungera någon gång så kan jag inte förklara det. Men det har fungerat för mig. Okej? Herren är vår försörjare. Men nu är det ju inte slut med det. Det hade varit så härligt. Om det varit liksom färdigt där. Och så är det olja och så är det mjöl. Och så blir de försörjda och allting är bra. För sådana perioder har vi i våra liv. Vi känner igen det. Behoven fylls. Gud är med. Men så händer det någonting. Just det, det har jag inte klarat av sist. Jag får gå den långa vägen. Man lär sig av sina erfarenheter. Jag har haft så ont i benet en hel vecka. Alltså det är inte mer än, det är inte många centimeter, men jag kom inte upp där. Kanske man kan ha en liten trampolin så pastorn kommer upp här. Sån där liten. Eller så får jag träna upp mig. Nu läser jag. För att jag vill bara säga det för att det har talat så mycket till mig. För att jag tänker, nu är allting bra. Och det kommer alltid att gå bra. För jag är frälst och jag är Guds barn. Och så kommer det prövningar och lidanden som vi inte är förskonade ifrån. Och nu händer det här med den här änkan. Vers 17. En tid därefter blir kvinnans, hans värdinnas son, sjuk. Han blev så svårt sjuk att han till slut inte längre andades. Då sa hon till Elia, vad har du med mig att göra, du Guds man? Alltså hon vänder helt här. Vad har du med mig att göra? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son? Alltså det är inga snälla grejer. Men hon var ju hedning. Och södra Libanon. Men alltså, hon har blivit försörjd under flera år av Gud, övernaturligt, med mjöl och olja som aldrig tar slut. Och sen, sådana är inte vi, eller hur? Jo, det finns där i vårt kött. När det inte går bra längre så kommer de. Ja. Och så står det så här, och han ropade, förlåt nu gick jag för snabbt här. Kom du för att påminna mig om sin. Men han sa till henne, ge mig din son. Han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i rummet ovanpå där han bodde och la honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sa, Herre min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos att hennes son dör? Alltså, när man blir anklagad så vill man gärna anklaga tillbaka. Eller hur? Hon anklagar mig, liksom, men Gud, vad kan du göra så ont? Alltså Gud har ju en plan. Hör här nu, Romarbrevet 8:28. Ska vi ta den? För den som älskar Gud samverkar en del, kanske eventuellt, om Gud är på bra humör, nej. Samverkar Samverkar till det bästa. Inte ens näst bäst. Inte ens CFÖ-plan, utan wow! Gud gör någonting bra av det. Det finns en ond makt. Det finns ett problem. Det finns en ondska. Det finns en terrorist. En satan som har fått tillfällig makt. Som är denna tidsålderns Gud. Men så finns det en som är Gud. Herren är Gud. Elias Gud är Gud. Israels Gud är vår Gud. Oj vad jag skriker, förlåt. Halleluja, Herren är Gud. Ska vi säga det lite inspirerat? Herren är Gud. Ska vi säga det en gång till? 1, 2, 3. Ja, han är fortfarande Gud. När sorg drabbar oss, när människor dör som vi älskar, vi förlorar arbete, lägenhet, vänner, när det blir en förlust, så är det fortfarande sant. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När vi blir orättvist anklagade, när vi utsätts för prövning, lidande, smärta, så är det fortfarande sant att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så det vi ska fokusera, det är att vi ska älska Gud och tro att han fixar till det. Men lidanden kommer vi inte undan. Frestelser och prövningar kommer vi inte undan. Men vi kan få kraft att leva i seger och i glädje och i tacksamhet ändå genom hans ande som bor i oss. Nu händer det här fantastiska att han lägger sig på pojken och så bara överför han och så ber han trons bön över den här pojken. Och så bara uppväcks han från det döda. Alltså när vi möter människor i livskris som anklagar Gud och allting, då tror inte vi ska gå in i diskussioner och överbevisa dem. När människor är i livskris och bara känner, jag kan be för dig. Jag kan ta ditt bönämne. Jag kan ta det som har dött. Och så kan jag be att Gud gör någonting. Och så kommer Gud med liv. Jag minns första gången när vi skulle be för alla sjuka vi hittade. Och vi blev så fruktansvärt besvikna. Vi bad. Men nästan alla vi bad för blev glada. Och så till slut så tänker jag. Alltså när jag frågar, vi fick ju inte bönesvar. Du var den enda som brydde dig och bad för mig. En som jag växte upp med, som jag inte kände så väl, började med droger, tappade livslusten, och vi var där och vi vittnade, och bara 19 år, en kvinna, ett år yngre än mig, 100 meters avstånd, grannar. Och jag minns liksom att hon inte tog emot. Och sa, måste jag bli kristen? Kan jag inte bara bli vanlig? Alltså, men om du blir frälst och fylld av helig ande, så blir du av med drogerna och så kan du leva för Gud. Nej, men jag vill bara bli normal, sa hon. Och vi hade liksom inget koncept på det. Men vi gjorde vad vi kunde. När hennes mamma ringer och säger att hon har tagit sitt liv, tänker man. Så, mamman var ju inte frälst. Hon var inte frälst. Det var en fruktansvärd situation. Och jag kände mig så döm och så misslyckad. Men säger mamman, kan inte du och dina vänner som var här och bad för henne, som har bett, försökt att få henne på andra, att han, kan inte ni bära kistan? Då känner jag, jag kan i alla fall vara där och bära. Är ni med? Förstår ni? Ibland så är det inte ord. Jag kan inte säga några ord. Jag kan vara med och bära någonting. Jag kan finnas där. Jag kan be mina böner i smärtan. När människor liksom, jag kan inte förklara Gud för dem. Eller varför saker och ting händer. Eller när förluster blir. Men jag kan vara där närvarande och bära. Och vi bär. Det är ingen som blir uppstånden. Det var en jättetragisk begravning. Och den här kvinnan hade inga andra barn. Alltså det är så smärtsamt, förstår ni det? Varenda dottern tar sitt liv eller dör av det här narkotikan. tar sitt eget liv. Men när hon några år efter mamman säger till mig att hon tror på Jesus, då känner jag wow, halleluja. Att hon lyssnade på närradion varenda gång jag predikar i närradion. Att hon hade en tro, tänker jag, det fungerar ändå på något sätt. Och sen när hon säger att hon har fått ett barn, kanske 45 år gammal, tänker jag, Gud är god. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Men det är så lätt att vi bara diskuterar eller säger saker till människor och så försöker vi liksom vara besserwissrar, förlåt oss Gud. Alltså vi behöver inte förklara Gud, men vi kan åkalla Herrens namn och ropa liv in i situationer. Herre fräls, Herre hjälp. Och det kanske inte sker det som vi trodde, men de upplever kärleken, atmosfären. Vi bryr oss, vi är där. Är ni med mig? Varför ser ni så chockade ut? Det skriker jag. Är det någon som visar något på väggen? Vill ni vara med i den här kallelsen? Alltså det är den profetiska kallelsen som församlingen har. För att han måste läsa det, det är fantastiskt. Ge mig din son. Han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i rummet ovanpå där han bodde och la honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sa, Herren min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos att hennes son dör? Därefter sträckte han sig ut över pojken 3 gånger och ropade till Herren och sa, Herre min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom. Herren hörde Elias röst och pojkens själ kom tillbaka in i honom och han fick liv igen. Alltså det församlingens kallelse, den profetiska församlingens kallelse, det är att ge livet tillbaka. Revival! Woo! Men då kanske vi ska be tronsbön också och hänga i lite i våra böner. Alltså jag tror att, jaha, är det ett bönemöte nu också? Ja, men det gör jag inte tid, jag har mycket annat. Alltså det finns bön där du kan bara ge dig till honom och säga, Gud, jag ger mig inte förrän livet kommer tillbaka i min son, i min situation, i mitt arbete, i min familj. Liv kom tillbaka. Det är trons bön. Vad gör Herren då? Ett under. Vi kan inte ge livet, men vi kan be fram livet. Vi kan vara kanaler, men vi är inte livet. Men han andas och så är det liv. Han blåser i leran och så blir det en människa. Halleluja! Han gör likadant idag! Men som svar på våra böner. Va? Ja, precis. Han vill att vi ska vara med. Men orkar vi? Har vi tid? När jag är hemma. Det finns alltid någonting. Jag kan leka med och titta på och göra och underhålla mig med. Alltså, kom igen Guds folk. Vi kan vara med och blåsa liv i samhällen. Vi kan vara med och blåsa liv i företag. Blåsa liv i församlingar. Blåsa liv i familjer. Halleluja! Men det är inte inshallah. Vi gör någonting. I Herrens namn. Och vad händer nu med denna hedniska, bittra kvinna? Vers 24. Elia tog pojken och bar honom från rummet ovanpå ner i huset och gav honom åt hans mor och sa, se din son lever. Då sa kvinnan till Elia, nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. Woo! Ner kommer jag i alla fall den här gången. När en person, en enda person, som kanske föraktade många, så fattig, bekänner Jesus Kristus som Herre och Gud. Det är stort. När Jesus vinner en samaritisk kvinna, som han också bad om vatten, profeterar, talar in sanningen, hon berättar för en hel stad om Jesus. En kvinna förstår att Herren är Gud. Men det är vi som ska gå, eller hur? Det är vi som ska ta ett steg. Och på Herrens befallning så händer det någonting. Men vi kan så lätt fastna i bittra besvikelsetankar och bli paralyserade och försöka förklara Gud för andra istället för att bara säga, Herre kom, blås liv, gör någonting i ditt liv som han gör. Visa sin kärlek. Men det kanske är någon annan kvinnas bön och så tar du emot. Sen så bekänner du och så händer det någonting. Tack Jesus. Jag ska berätta något lite roligt. Halvroligt i alla fall. Ni vet att en del de ber med öppna fönster. Har ni hört dem? Och det här var en sån som ber med öppet fönster. Men hennes granne är ateist. Och han hör de här bönerna varenda dag. Hon ber: tack gode Gud för din försörjning. Tack gode Gud för att du är god. Tack gode Gud för en underbar dag. Och så vidare. Och han retar sig på henne och säger: grannen, grannen, finns ingen Gud. Och så går han därifrån. Och det här liksom blir som en grej. Och så är det igen, så hör han hur de prisar Gud och tackar Gud. Och han retar: det finns ingen Gud, säger han. Alltså det är en prövning. Men så ber hon så här: Gud, du vet att jag saknar mjölk och bröd och ost och så mycket mat. Gud, jag tackar dig för att du är min försörjare. Nu har han sin chans. Och då köper han allt det här. Allt som hon har bett om. Lägger all mat utanför dörren och gömmer sig i busken. Han ringer på först. Och sen när hon går ut och ser all mat, vad gör hon då? Och säger: tack gode Gud, du är min försörjare. Nu fick jag det allt, kommer han fram i busken. Det är inte Gud som har fixat det, det är jag som har köpt. Och hon blir ännu gladare och prisar Gud och springer iväg och jublar och dansar. Och ateistgrannarna blir helt förvirrade och säger: vad är det med dig? Och det är helt underbart. Gud, han har fyllt mina behov och han låter djävulen betala för det. Halleluja! Jag tycker det är underbart. Därför är det inte korpar, så kan det vara någon människa som bara försöker håna oss. Men Gud hör bön. Vi behöver bara ta emot det. Vet många som har sagt: jag kan ta emot från henne, jag kan inte ta emot från den. Men du kanske ska börja ta emot. För Gud använder den han vill. För någon gång kanske han sänder dig. Vill du att någon säger: jag kan inte ta emot från den? Vi kan ta emot det som Gud ger. Han är vår försörjare. Men så tar det slut. Det sinar. Eller det blir en förlust. Vad skulle vi göra då? Lyssna igen. Herren ger oss ett ord och en ledning. Man söker Gud igen. Man läser. Man tar emot det. Jag tror att flera, för jag har aldrig sett det så förut. Så jag tror att det är fler som är i den här situationen. Att ni är lite förvirrade. Det är en besvikelse. Det hände inte som det hände igår. Gud förser mig inte på samma sätt. Är det någonting jag har missat? Det kan vara att du har missat ett Herrens ord. Eller att du föraktar någon person så att du inte lyder Herrens ord. Eller att du har fått för dig att till den kan du inte gå. Den kan du inte vittna för. Och så har du blockerat dig för hans ledning. Men nu ska du få släppa det. Och förstå att Gud använder vem han vill. Och han sänder dig till vem han vill. Det handlar inte om dig. Det handlar om du är villig att gå. Så jag tycker det här är spännande. Jag tycker också det är lite jobbigt. För jag har varit med om det ganska så många gånger. Att jag inte vill. Jag älskar trygghet. Jag älskar det här att bara gå in och så ser man pengar, lönen har kommit in. Det är ju underbart. Men många har det inte så. Eller hur? Så det jag frågar dig nu. Vill du vara en profetlärjunge? Eller vill du, för det samma, vill du vara en Jesu lärjunge? Som hör Herrens ord som säger: sök först mitt rike och hans rättfärdighet. Säger Jesus: sök först Guds rike, hans rättfärdighet. Och så ska ni få allt det där andra också. Och så säger du inte du ja, men. Utan du säger: tack Gud. Eller amen. Ska vi stå upp? Jag säger ta emot Herrens ord. Läs gärna själv fortsättningen. Kom nästa söndag också. Det blir inte sämre, för Guds ord är färskvara. Man upplever wow. Men din relation med Herren Gud är så viktig. Och din attityd till hans ord är så viktig. Så slarva inte bort det. För jag vet att många här ser andra människor eller staten eller arbetsgivaren som källan. Eller hur? En del av er ser era föräldrar som källan. Men allt det där kan flyttas. Det kan vara tillfälliga källor, absolut. Men den eviga källan är Gud. När vi är i andra länder och de ser dollartecken när de ser oss, och de ser en plånbok när de ser oss eller ett kontokort, och de börjar tigga på något sätt, så är det den undervisningen jag har haft sedan jag började resa för ganska många år sedan. Att jag är inte din försörjare. Jag är inte en rik predikant ifrån väst. Herren är din försörjare. Men jag vill vara profetrösten som säger till dig att ge mig något att äta, men tro att Gud ska fylla dina behov i överflöd. Men ge det du har. Förvalta det Gud har gett dig. Men tro att Herren ska vara din försörjare. Inte på samma sätt, men kanske en speciell tid framöver. Och så blir det på ett nytt sätt. Men tro också att Gud har gett dig ett uppdrag. Att berätta att Herren Gud är din försörjare. Och han är den som ger dig nytt liv. Halleluja. Så om du har tappat livet så kan du få nytt liv. Om du har tappat livet eller har en stor förlöst och sorg, så kan du be någon annan be för dig. Om det här har berört dig på något sätt, bara lyft en hand eller två. Så ska vi be tillsammans. Bara lyft en hand eller två. Herre, jag ber tillsammans med alla som sträcker en hand. Som upplever att det här är för dem nu. Att ditt ord har kommit till dem nu. Att de kan ta med sig det här ordet och få liv och få tröst och få hopp. Herre, jag ber också att många bara ska bli av med de här tankarna att andra ska fixa det. Predikanter eller föräldrar eller arbetsgivare eller rika människor eller myndigheter. Och att det ska vara som en uppenbarelse att du är Gud. Du är Gud över skörd. Du är Gud över väder och vind. Det är du som har omsorg om oss. Mer än korparna, mer än blommorna. Ändå så förser du dem så vackert och så mycket med näring. Men vi är för mer än korparna. Vi är för mer än sparvarna. Halleluja, för du är vår försörjare. Du är vår försörjare. Halleluja. Men du leder oss också och hjälper oss att lyda i de kallelser vi har. Att betjäna andra, att ge det vidare, att förlåta, att älska. Tack Jesus för det. Tack Jesus för det.